Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam. Avsnittet gästas av journalisten och frihetskämpen Henrik Alexandersson, även känd som Hax. Vi talar om frihet och chat control 2.0. Men först ett stort tack till dig som stöder DK på patreon.com/aronflam. patreon.com/aronflam är ett ord, via PayPal med Bitcoin eller på Swish 0768 943737. 0768 943737. Om du är Patreon får du avsnittet 2 dagar före allmänheten och du som är Patreon får alltså podden på fredagar och den stackars pöben får vänta till på söndagar. Föreställningen Work in Progress, som borde hetat Woke in Progress, är nu slutsåld. Premiären var också slutsåld och väldigt trevlig och mer än lite rolig. Stort tack till dig som kom. Verkligen stort, stort tack. Jag hade jätteroligt. Jag kommer att försöka boka in fler datum i november, så om du inte fick biljett till denna omgång i oktober, håll utkik efter biljettsläppet till november. Hax, alltså Henrik Alexandersson, är journalist, bloggare och aktivist. För tillfället bor han i exil i Berlin och medverkar även som skribent på 50 juli-stiftelsens blogg. Där skriver han bland annat om internetfrågor, övervakning och fri- och rättigheter för en internationell publik. Njut!
Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik ska du vara, Henrik Alexandersson, också känd som Hax.
Tack så mycket.
Är det Hax jag ska kalla dig för?
Det kan du göra. Det kommer från mitt Twitter-handle, HAX. Ja. Eller X-handle heter det väl numera.
Ja, det gör ju det. Jag brukar ju alltid börja med samma fråga till nya gäster. Och jag har ju velat ha dig i podden länge, men du har ju varit i landsflykt ett tag. Så Hax, vem är du?
Jag är enkelt uttryckt en frihetlig samhällsdebattör som ägnar mig rätt mycket åt aktivism. Jag har en bakgrund i Frihetsfronten. Jag har jobbat för Piratpartiet i Europaparlamentet. Och nu arbetar jag med en stiftelse som heter 50 juli-stiftelsen. Så jag har världens bästa jobb. Jag arbetar med att försvara grundläggande mänskliga rättigheter och då speciellt yttrandefriheten på nätet.
Mm. Då har du en del att göra.
Ja, precis. Och jag bor i Berlin.
Ja, men du började din karriär som kommunpolitiker för Moderaterna i Göteborg.
Just det. Tidernas begynnelse på 80-talet. När Moderaterna var moderater. Min politiska bakgrund började redan 1976. I skolvalet, i grundskolan, när jag läste alla partiernas program och så lyssnade jag på Boman. Så kampanjade jag lite grann för Moderaterna i skolvalet. Och då hotades jag med en stryk. Och det väckte någon form av rebellisk känsla inom mig som jag har burit med mig sen den dagen. Så tack ska ni ha, små ligister. Ni skapade ett monster i era egna ögon.
Jag kan tänka mig att det inte är det lättaste att vara uttalat höger i Göteborg.
Nej, men vi lyckades rätt bra. Jag sysslade ju med MUF och kommunpolitik där. Och körde rätt mycket kul stunt. Vid något tillfälle när vi skulle höja spårvagnstaxan så satt vi i kommunfullmäktige och jag tog upp mitt gratis årskort som ledamöterna fick. Och rev det och sa att nu gör vi alla här inne så här att nu river vi våra gratis årskort. Sen kan vi höja spårvagnstaxan. Kamerorna smattrade på läktaren och jag fick massor av press och alla var skitförbannade på mig. Och två dagar senare låg det ett nytt gratis årskort i posten när jag kom hem. Så att det, ja, där började det. Och sen så gled det då, sen flyttade jag upp till Stockholm och så gled det över i Fria Moderata Studentförbundet och så in i Frihetsfronten. Det var ju Gergils och hela den svängen där.
Efter det så jobbade du för Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning.
Just det, den återuppstod ett kort tag där.
84-85.
Ja, precis. Det var väl Kinnarp som stoppade in massa miljoner i den. Och ville driva dagstidning. Och den flög ett tag. Och då var jag stringer för Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning i riksdagen. Det var ju också en väldigt, väldigt lärorik period. Den tiden när Palme var som argast. Så jag har sett många av de där uppgörelserna när han har stått i talarstolen och brännmärkt journalister som sitter uppe på läktaren och sådär. Det var spännande tider.
Och efter det så vill jag minnas att du var inblandad i porrkriget.
Just det.
Lyssnade jag på en dokumentär. Precis. På P3 om.
Just det, P3-dokumentär porrkriget. Det är jag rekommenderar det. Det är ett rätt underhållande program om jag får säga det själv. Men jag hade tagit ett sabbatsår från Stockholm och hade flyttat ner till Helsingborg och jobbade som nattportier på Marina Plaza. Och så plötsligt så ringer en bekant som har fått jobb som redaktionschef på en ny herrtidning och vill ha upp mig. Så jag åker upp och får jobbet som redaktionssekreterare på stående fot. Och sen så upptäcker ju då de här människorna naturligtvis att jag har filmat professionellt. Jag har filmat både barn-tv för Sveriges Television och industrifilmer och lite annat. Så där var ju snabbt mina lördagsnätter ödelagda med de här fullständigt orimliga inspelningarna som Carl Serung ägnade sig åt. Som jag berättar om i den där dokumentären för den som är intresserad.
Men du var alltså porrfotograf?
Ja. Jag var redaktionssekreterare på dagarna och porrfotograf på lördagsnätterna. Totalt orimlig verksamhet som han bedrev, Carl Serung. Salig i åminnelse, han gick och dog här nu. Fattig och utblottad i en liten lägenhet i Uppsala, stackaren. Tycker faktiskt lite synd om honom, även om han var en väldigt, väldigt annorlunda människa.
Det var ändå diplomatiskt uttryckt.
Ja.
För du anklagade honom för att behandla de här kvinnorna illa.
Ja, saken är, alltså, jag har absolut ingenting emot porr. Men saken var ju den att man kan inte säga att han tvingade någon till någonting, men han var ju väldigt liksom, hade en väldigt psykopatisk eller sociopatisk snarare talang som gjorde att människor ofta gjorde saker som de inte ville göra. Och sen var väl jag, gjorde väl saken lite mer komplicerad också, att jag var i princip den enda människan på kontoret som kunde ta ner honom på jorden när han blev för tokig. Så att jag var ju i princip jour dygnet runt.
För han var tokig dygnet runt.
Ja. Men han vaknade på förmiddagen och så gick han och la sig i sitt elektriska badkar och tog några uppåt-tabletter och sen så åkte han runt på klubbarna och plockade in lite stålars och så blev det krogen och så ibland så blev det inspelningar och sen så på kvällarna så var det väl downers och så cirkulerade det sådär, så att det var väl inte en speciellt hållbar livsstil för hans del. Men många intressanta minnen från den tiden. Någon gång strax före jul så när han skulle spela in porrfilm så visade det sig att alla brudarna från klubbarna och alla brudar som skulle kunna vara tillgängliga, de var naturligtvis hemma i Gävle och Östersund och sånt här och firade jul med familjen, så det blev ingenting. Så då så fick han alla personalen att sitta hela natten på Tabu och dricka sprit. Och sen så klockan 5 så fick han ett ryck. Och då beställdes det fram till klockan 12 en helikopter till Gamla stans helikopterplatta. Och så åkte vi helikopter ut till Ulriksdals värdshus för att äta julbord. Landade framför och rutorna skallrade och rådjur försvann i sken. Och vi kommer in och liksom, det sitter hundratals människor. Det är dödstyst. Alla tittar på oss. Först kommer Carl i Pattaya Beach linne och trasiga jeans. Och så fröken S i liten päls. Och inte så väldigt mycket mer. Och så jag på slutet då i bläser och vanliga kläder. Såg bekymrad ut. Och sen resten av firman kom i taxi. Märkliga minnen man har.
Och sen var du med och grundade Frihetsfronten i Sverige.
Nej, inte grundade. Saken var den att medan jag bodde i Helsingborg så drog ju det här med Tritnaha, svartklubbsverksamheten igång.
Mm.
Som ju Frihetsfronten var inblandad i. Och då efter slutet på Tritnaha-tiden så var jag tillbaka i Stockholm. Och aktiverade mig och skrev mycket för Nyliberalen och sådär. Sen så när de flyttade från Tritnaha till Herkulesgatan, garage hette det vill jag minnas. Verksamheten fortsatte där. Sen blev de ju av med den lokalen också. Och i den vevan så ville muffordföranden på den tiden som hette Fredrik Reinfeldt utesluta alla muffare som var medlemmar i Frihetsfronten. Så då gjorde vi ett drastiskt drag och sa att det finns inga medlemskap. Vi är ett nätverk. Alla som identifierar sig som frihetsfrontare får komma, eller som frihetliga människor får komma på våra aktiviteter. Och efter några år där så blev jag på något sätt ordförande. Det är ingen som riktigt vet hur man blir ordförande i Frihetsfronten. Det finns ingen som vet hur man avgår, så att på något sätt så är jag fortfarande Frihetsfrontens ordförande och ratta lite saker på distans, och så har vi våra sommarseminarier och sånt där.
Där har jag varit och föreläst.
Just det.
Ja. Som allra hastigast om inte annat.
Mm-hmm.
Mm. Och sen efter det så var du en av de ledande i FRA-motståndet 2008-10.
Just det. Det var ju en resa. Den påminner lite grann om det som sker med chat control nu. Men där var ju den stora bloggbävningen när... Jag följer ju det här. Det finns på min blogg på Henrik Alexandersson på Blogspot. Om man googlar så finns det från senaste veckan eller två veckorna, så finns det en väldigt, väldigt lång bloggpost som berättar hela den historien. Men jag och Emma Andersson var ju de två bloggare som kanske drev det här hårdast. Och det blev ju ett jättelikt grupparbete med experter, Mark Klamberg och forskare och massa folk som gick in i det här grupparbetet och bevisade att regeringen hade fel eller att den möjligen ljög. Och så kom omröstningen och det var stor dramatik och folk grät i talarstolen och någon ledamot svimmade under voteringen. Och det var massor med folk som gapade och skrek utanför på Riksgatan. Och så bordlades ärendet nästa dag och sen så gjorde man någon mindre kosmetisk ändring och så klubbade man igenom det i alla fall. Det var då den stora demonstrationen blev. Det som är intressant med FRA-debatten, eller FRA-striden, det är ju att när regeringen väl hade vunnit, det var då det blev riktigt, riktigt besvärligt. Därför att motståndet upphörde ju inte. Och vi hade ju ackumulerat massor med kunskap och resurser och sakkunniga. Så att så här, vreden växte efteråt. Muffare som försökte demonstrera mot Reinfeldt vid något nordiskt statsministermöte blev bortsläpade av Säpo. Och i Almedalen så vill ju alla partier föra ut sin politik, men det blev ju väldigt lite av det därför att allting handlade om FRA.
Mm.
Och det var så att regeringen skakade. Tidningarna skrev om att detta är i princip en regeringskris. Alltså regeringens förtroende är förbrukat.
Nu var det ju en moderat regering. Ja. Och det var ju inte som att tidningarna engagerade sig jättehårt för FRA-frågan. Jag minns själv, Jaha. Ett av mina första jobb som komiker, eller professionell komiker i alla fall, det var på 11:e timmen, som var ett politiskt satirprogram under Peter Settman, som skulle gå valåret 2010. Och då hade jag blivit lovad att om jag jobbar som skämtskrivare åt alla i redaktionen så skulle jag få göra 3 egna inslag. Och då ville jag göra om narkotikapolitik och så ville jag göra om FRA och så ville jag göra om korruptionslagstiftning och partifinansiering. Det blir ju inget av de här 3 inslagen som du säkert förstår. FRA minns jag särskilt väl därför att jag ville göra ett inslag om det och då sa då den som var övervakare från SVT:s sida, för det här var en produktion som gjordes av Baluba men det var in-house på SVT, jag tror hon hette Eva Langdahl, jag är inte säker, hon sa nej, vi här på Public Service är inte intresserade av att göra FRA till en valfråga. Så vi bevakar inte den frågan.
Det blev ju lite efterspel sen också. Det fanns läckt material som fanns på tidningarna. Mm. En anmälan som hade inlämnats till Datainspektionen som tidningarna satt på men inte vågade lägga ut i sin helhet. Men det gjorde jag på bloggen och avslöjade då att FRA ägnade sig åt en massa rent ut sagt trams. Och att de förmodligen hade spanat i kabel redan innan det var tillåtet. Mm. Så då bodde jag i Bryssel och skulle flyga upp till Stockholm på kvällen. Väcktes 5:30 på morgonen av Ekot som ringer och säger att FRA har anmält mig för brott mot rikets säkerhet. Och det var stort hallå och det var tecken på att jag skulle arresteras när jag kom till Sverige. Eller anhållas kanske det heter. Och det var en väldigt, väldigt cirkus kring det. Men det rann i stort sett ut i sanden. Och det senaste jag hörde om det för flera år sedan att ärendet låg hos speciella enheten för internmål i Malmö. Och det kan väl förklaras av att jag tror, anmälan var ju anonym men det är rätt uppenbart att det kom från Säpo att Säpo var jättetrötta på all skit som FRA skickade över till dem. Bland annat så fanns ju pastor Ekman i det här materialet.
Vem var det?
Livets ord, Ekman.
Okay.
För han bedrev ju religiös verksamhet i Österled. Och det fanns massa skräp, folk som investerade i hotellbyggen och sånt där. Så att det var väldigt liksom låg kvalitet på det materialet. Så det är väldigt mycket tyder på att det nog kom från Säpo. Och det är väl därför det ligger. Det är väl därför materialet senast jag hörde av någonting om det hamnade just på internutrednings. Delen hos polisen.
Ja, alltså jag minns att min komiska vinkel som jag föreslog till den här sketchen det var att vi betalar ju FRA för att de ska spionera i hemlighet. Och nu vill de alltså ha en lag. De spionerar redan i hemlighet. Så varför vill de ha en lag som säger att de får spionera? Vi betalar dem ju dels för att spionera och dels för att de ska göra det hemligt. Liksom, så att vi inte får reda på det. Men ja... Och du hamnade i Bryssel av den enkla anledningen att du blev piratpartist.
Ja, jag började intressera mig mer och mer för EU-frågor. Och skrev mer och mer om det. Och hade ju bekanta som jobbade i Europaparlamentet. Så jag sprang där rätt mycket och rotade fram saker som makten tyckte var jobbig. Och så småningom så skaffade jag en lägenhet där. Eller hyrde en lägenhet. Och när... mitt andrahandskontrakt i Stockholm gick ut. Bostadsmarknaden i Stockholm är ju som den är. Det var den redan då. Så hade jag ju en lägenhet i Bryssel. Så plötsligt så bodde jag i Bryssel. Och då hade jag ju samarbetat i FRA-striden med Piratpartiet. Och jag visste hur Europaparlamentet fungerade. Så att då blev jag ju anställd av den första piratpartisten i Europaparlamentet, Christian Engström. Mm. Och vi satt där då 2009 till 14. Och det var ju som åka torktumlare dygnet runt också. Det var ju liksom mentalt minst lika påfrestande som pålsvängen. Men på ett annat sätt.
Ja, vad är din inställning till EU? Du säger att du är intresserad dig för EU.
EU är farligt på sätt och så här. Jag älskar den fria rörligheten. Jag utnyttjar den själv. Jag bor i Tyskland. Och jag tycker att frihandel och så här det är naturligtvis jättebra. Men den koloss man nu bygger upp där allt mer makt centreras till Bryssel. Man pratar om federalism. Men federalism borde ju vara det rakt motsatta. Federalism borde ju vara att man decentraliserar besluten så långt som möjligt ute i verksamheten, ute i samhället. Men här gör man ju tvärtom. I Tyskland så är det ju väldigt federalt. Där har vi till och med, det är ju till och med skillnader ner på stadsdelsnivå i öppettider på vissa butiker och sånt där. På ena sidan gatan kan jag köpa öl på söndag förmiddag, men inte på andra sidan gatan därför att gränsen går där.
Mm. Men hur tycker du att det istället borde se ut i EU?
Det finns lite olika alternativ. En möjlighet är att det blir ett rent frihandelssamarbete. Och sen blir resten, de säger EU kan inte vara ett smörgåsbord, och jag säger att det kan det visst vara. Till exempel en sån sak som den fria rörligheten. Låt då de länder som vill ha det med varandra gå med i den delen. Hade man gjort på det sättet så hade förmodligen Storbritannien varit kvar i EU idag. Att de lämnade EU är ur svensk synpunkt en katastrof, för de var ett av de få länderna som var någorlunda vettiga och liksom någorlunda skeptiska till den här maktkoncentrationen. Så det är ju en möjlighet. Man skulle ju även kunna tänka sig en riktig federalstat, men det är ett jätteprojekt att stöpa om det. Så att frihandel tycker jag att man ska ägna sig åt. Möjligen också att man ska ägna sig åt att garantera de mänskliga grundläggande rättigheterna. Men där har vi ju redan Europarådet med Europakonventionen. Så det kanske kan skötas där. Så ett väldigt, väldigt minimalistiskt EU. Och jag har nu varit ute här i helgen på Medborgerlig Samlings partistämma.
Mm.
Pratat lite grann med folk och försöker då peppa dem. För jag tror att de har lite potential att kanske bli lite grann av en ny junilista om de spelar sina kort rätt.
Ja, jag vet inte vad du menar. Menar du då ett parti drivet av pensionärer som inte kommer någon vart? Eller vad?
Det är mycket speciella karaktärer i Medborgerlig Samling förvisso, junilistan gick ju till början väldigt bra.
Mm.
Och det var ju i princip borgerliga väljare som var skeptiska till EU. Och det finns ju liksom väldigt mycket tilltagande EU-kritik i borgerliga kretsar idag. Samtidigt som det är då många människor som känner att de inte kan rösta på Sverigedemokraterna. Och där har väl då kanske möjligen Medborgerlig Samling en nisch. Men att ta sig in i Europaparlamentet är en helvetisk stor uppgift. Piratpartiet gled ju in på grund av dels av Pirate Bay och dels av FRA-frågan. Så de gled ju in så att säga gratis på en räkmacka. Sen fattade de aldrig att det var vad som hade hänt. De trodde att det räckte att man hade bra åsikter och att man tyckte att man själv hade rätt. Så skulle folk rösta på den, och så åkte de ut igen. Både Christian och jag skrek åt dem att det måste bli roligare och sexigare, men det gick inte hem. Så att det är en väldigt stor apparat att dra igång det moment som krävs för att komma in i Europaparlamentet. Men det är möjligt. Det är möjligt.
Ja, jag hoppas att det blir så. Jag har noterat att vissa människor jag annars skulle placera hårt i det moderata lägret har gått ut på Twitter nu på senaste och sagt att de vill att människor lånar ut sin röst till Medborgerlig Samling i EU-valet för att sätta press helt enkelt.
Och EU-valet är ju ett val där inte makten står på spel på samma sätt som ett riksdagsval.
Mm.
Så att det där kan ju då folk proteströsta. Jag röstade själv på Moderaterna i riksdagsvalet. Jag ville rädda kärnkraften.
I det här riksdagsvalet?
Ja.
Hur gick det då, tycker du, än så länge? Du bor ändå i ett land nu som har avskaffat.
De är totalt tokiga i tyska. Vi kan prata mer om det sen. Men jag tror att Ebba Busch är en väldigt ensam människa, om jag ska vara helt uppriktig, och väldigt mycket av en maktmänniska, och jag är inte säker på att hon får så mycket uträttat som hon hade föresatt sig. Jag hade ju hoppats att min kandidat som jag kryssade, Carl-Oskar Bohlin, skulle bli energiminister, men han blev ju då, fick ju en annan väldigt viktig post i sig som civilförsvarsminister. Men jag tycker att det händer för lite på det området, helt klart. Men det hade hänt ännu mindre med en rödgrön regering, så det är ju ett fall åt rätt håll i alla fall.
Ja, eller i alla fall långsammare åt fel håll, kan man ju också se det som. Nej, men hur är du inblandad i 5 juli-stiftelsen?
5 juli-stiftelsen, för att förklara vad det är först. Den är ju då uppkallad efter en resolution i FNs människorättsråd som säger att mänskliga rättigheter offline ska gälla även online. Så detta är vår grej och speciellt när det gäller yttrandefriheten. Och vi finansieras då av att vi säljer VPN-tjänster till internetoperatörer. Men den delen är absolut inte inblandad i, utan jag arbetar med opinionsbildningen. Så jag är anställd som redaktör för 5juli.se och ansvarig för den politiska aktivismen. Vilket är världens näst bästa jobb.
Och vilket är världens bästa?
Det är Carl Johan Rebinders jobb. Han är tantralärare.
Ja, jo. Okej. Jag förstår. Och vad gör då 50 juli-stiftelsen?
Vi gräver framför allt. Alltså, ja, nu har vi ju då syns en hel del i samband med chat control. Men väldigt, väldigt, väldigt mycket tid och kraft går ju åt att gräva ner sig i EU-handlingar. Så som ofta är närmast totalt ogenomträngliga.
Exakt, och det här beskriver du som världens näst bästa jobb. Jag har läst en del EU-handlingar.
Ja. Alltså, det är den träiga delen. Men sen när man liksom, när man får fart på kampanjen och man liksom, man skriver saker eller säger någonting till en telefonlur och så kommer det liksom i munnen i någon i Europaparlamentet eller står i en tidning ett par timmar senare. Det är faktiskt en kul känsla. Det är roligt på riktigt. Och då känner man att man får respons och att det händer grejer. För att det räcker ju inte bara tycka saker. Man måste ju faktiskt göra saker också om någonting ska hända.
Det säger du till mig som bara tycker saker.
Ja, men det. Du är duktig ändå tycker jag. Du utbildar och höjer debatten. I ett långt format.
Det var snällt sagt. Ja. Snällt sagt. Men och jag, då gratulerar jag då till den tillfälliga segern. Mm-hmm. Att ni har fått stopp på Chat Control 2.0 som den kallas för, ja, i folkmun. För det skedde när det här spelas in igår.
Just det. Jag är lite fundersam på egentligen hur regeringen funderar. Men jag vet inte om vi ska förklara vår chat control.
Jo, det tycker jag. Ja, det var faktiskt min nästa fråga. Vill du förklara för lyssnarna?
Vi börjar där. Ja. EU införde en väldigt sträng privacy-lagstiftning. Den var så sträng så att plattformarna kunde inte fortsätta skanna efter känt övergreppsmaterial mot barn.
Mm.
Och då infördes chat control 1. Som en lag som i och för sig inte var helt okontroversiell, men den ger dem möjlighet att fortsätta med det. Och den har en solnedgångsklausul sommaren 2024. Men den kan förlängas. Sen kom Chat Control 1.5 som var så dumt förslag så att det kom aldrig ens fram. Det drogs tillbaka direkt när det hade läckt. Men Chat Control 2 går ut på att man förutom den här skanningen som redan sker idag, så man ska göra den obligatorisk och sen ska man använda AI som ska identifiera icke-känt material av övergrepp av barn. Vilket innebär att alla filer och alla bilder som människor skickar till varandra och som folk har på molntjänster måste granskas och så ska AI avgöra om detta är någonting misstänkt. Och detta AI är dessutom, det är så dumt som inte sant, detta AI är dessutom tänkt att analysera innehållet i människors elektroniska konversationer. För att utreda att man inte antastar barn. Så att alla meddelanden och alla IP-samtal och allting sånt ska granskas av ett AI. Och sen allting som det här AI tittar ska gå till en ny myndighet i Bryssel som heter EU Center och som är kopplad till Europol. Det är Chat Control 2. Och det är ju ett våldsamt ingrepp mot de grundläggande mänskliga rättigheterna när det gäller rätten till privatliv och privat kommunikation.
Var och en har rätt till skydd mot godtyckliga ingripanden i fråga om privatliv och korrespondens.
Ja, precis. Och det där står ju både i FNs, EUs och Europarådets människorättsstadgor. Och kommissionen medger det själv. På sidan 13 i förslaget så står det att förslaget innebär att användarnas möjlighet att utöva sina grundläggande mänskliga rättigheter inskränks. Men man tycker att det är värt priset. Och nu har ju då både kommissionens, ministerrådets rättstjänst sagt att så här kan du väl inte göra, det här strider mot de mänskliga rättigheterna. Europaparlamentets utredningstjänst säger samma sak, FNs människorättskommissionär säger samma sak, EUs dataskyddskommissionär säger samma sak. Men Ylva Johansson, vår EU-kommissionär som då driver detta, hon fortsätter att framhärda och säger och gör de mest orimliga saker för att försöka tvinga igenom det här förslaget.
Varför kallar du henne för vår EU-kommissionär? Vi har inte valt henne.
Nej, nej.
Hon är ju inte
nej, 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 nej. Hon utsågs av förra regeringen, eller förra regeringen blir det nu, den rödgröna regeringen. Hon vet uppenbarligen inte vad hon sysslar med.
Eller så vet hon exakt vad hon sysslar med. Hon är ju gammal kommunist i grunden.
Jag brukar få frågan om jag tror att hon inte vet vad hon gör eller om hon ljuger. Och då brukar jag säga att jag tror att hon inte vet vad hon gör och att hon ljuger.
Hur får du ihop det då?
Hon säger saker där hon bevisligen har överbevisats. Så fortsätter hon att repetera detta i intervju efter intervju efter intervju. Och räknar med att journalisterna inte är så pålästa så att de kan syna hennes bluff. Två saker så speciellt. Det ena är att hon envist upprepar att det är bara en domstol som kan besluta om såna här spårningsorder. Vilket är fel, därför att i förslaget så står det att det kan förvisso vara en domstol, men det kan också vara en annan myndighet. Gud vet vad det kommer att vara för myndighet. Jag vet inte, samhällsskydd och beredskap eller något sånt där kanske. Och det där fortsätter hon att upprepa gång på gång på gång, trots att hon har motbevisats. Och sen så har hon en liknelse där hon säger att detta är som en knarkhund som hittar knark i väskor och paket utan att man behöver öppna paketet. Och där finns ju då två stora orimligheter i det påståendet. För det första så kan man inte titta i totalstreckskrypterade, end-to-end krypterade meddelanden utan att bryta krypteringen. Och då måste vi hitta på bakdörrar in i krypteringen, och det får liksom våldsamt liksom allvarliga konsekvenser. Och det andra är att förslaget till sin natur, jag menar, om man ska analysera människors konversationer, vad du och jag skriver till varandra på e-mail, för att utreda att vi inte är fula gubbar. Ja, men då måste man ju öppna och titta i innehållet. Men nej då, det fungerar som en knarkhund och ingen kommer att titta i någonting, och det kommer vi sniffa oss fram till, säger Ylva Johansson. Gång på gång på gång, och i 9 fall av 10 så köper journalisterna det.
Jag använder ju Proton-mail.
Mm-hmm.
Och den är ju krypterad.
Mm.
Om hon får igenom det här förslaget.
Den ligger väl i Schweiz, vill jag minnas. Så att den...
Det är CERN som har utvecklat den.
Ja,
tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Den faller ju då utanför EUs jurisdiktion, men det är ju som så att då kan det ju hända att den helt enkelt, att det blir förbjudet att använda den. Det står i förslaget att meddelandeappar som inte rättar sig efter de här reglerna ska förbjudas i app stores. Och dessutom ska de få en 18-årsgräns, alla meddelandetjänster, vilket känns fullständigt, fullständigt verklighetsfrånvänt.
Varför det?
Ja, för att barn inte ska kunna använda dem, så att barn inte blir utsatta för sexuella övergrepp online.
Jo, men varför känns det verklighetsfrånvänt?
Herregud, hindra kidsen från att använda meddelandeappar. Det är ju liksom, vill hon ha revolution eller vad är det frågan om?
Ibland undrar jag när det kommer till Ylva Johansson. Jag vet inte hur bekant du är med hennes tidigare gärning. Men hon är gammal kommunist. Hon har blivit oerhört rik också på att vara kommunist.
Och gifte väl in sig sossadeln med Åsbrink där.
Ja, just precis. Där, just där. Och det var ju, hon blev ju sosse där efter murens fall.
Ja.
Det var en tillfrågad. Jag tror det var Ingvar Carlsson som ville ha henne.
Ja.
Och det var väl Ingvar Carlsson som tappade bollen där hos sossarna. Alltså, för de höll ju annars en rätt hård gräns mot kommunism. Mm. Ja. Men när efter murens fall så släppte väl alla hämningar och så tänkte de, nu är vi alla kompisar.
Mm.
Och på den vägen är det. Nu lever vi i rätt mörka tider kan man säga.
Mm.
Så tror du att det här förslaget kommer gå igenom framöver?
Situationen just nu, och det får återvända till frågan vad som hände igår när vi spelade in det här. Just nu så är frågan en train crash i ministerrådet. Därför att vi har kommissionens förslag. Och så har vi det spanska ordförandeskapets förslag. Så, de vill gå längre. De vill förbjuda kryptering, totalstreckskryptering helt och hållet. Vilket är totalt verklighetsfrånvänt också. Och sen så har vi länder som Tyskland och Österrike som säger nej. För de vet hur det kan gå.
Mm.
Polen säger nej, Nederländerna säger förmodligen nej. Och om Sverige också säger nej så blir det en blockerande minoritet i ministerrådet. Och Sverige säger inte nej as such. Man har lagt ett annat förslag som är nästan men inte riktigt lika dåligt som kommissionens förslag. Så att det är alltså uppsplittrat på flera olika förslag här nu. Svenska regeringen säger kortfattat att vi börjar med att göra spårningen av känt material obligatorisk.
Mm.
Och så får vi det här EU-center väl utveckla AI-verktyg och får vi se hur det blir. Men sen säger de också att de vill ha maskinskanning, att man alltså även att den här skanningen som ändå kommer att ske ska ske på användarnas enheter. Det vill säga att på din mobiltelefon så ska det antingen vara som så att apparna tvingas installera spionprogramvara som då analyserar texten och innehållet innan det har krypterats när du skriver det, eller efter att det har avkrypterats när du läser det.
Så med andra ord, då är det ju som att man går runt kryptering och så finns ingen kryptering.
Ja, precis. Alternativt att man då helt enkelt installerar spionprogram som gör detta på telefonen som sådan, som helt enkelt får tillgång till allting som finns på telefonen. Och det var ju det som då fanns i det här förslaget Chat Control 1.5 som drogs tillbaka.
Så du säger att Tyskland, Österrike och Polen då, de är emot det här. Och de har ju historiska anledningar att vara emot sånt här. Alltså Stasi och liknande. Ja. Och Hitler.
Ja. Och Nederländerna tror jag säger att om folk som är över 16 år får knulla med varandra liksom, så är det absurt om de liksom inte får skicka nakenbilder till varandra. Vi ska komma ihåg att gränsen för barnporr går vid 18 år. Och i EU så verkar det som att runt 70% någonting av allt material som fastnar i sådana här filter idag är ungdomar som med samtycke skickar ekivoka nakenbilder på sig själva till andra ungdomar med samtycke. Och de kommer ju naturligtvis att fastna i det här. Så
då blir de offentliga nästan?
Ja, de kommer ju i vart fall att bli polisanmälda.
Ja, men de kommer ju finnas
i det stora registret i EU-center. Bara namnet EU-center, man säger ingenting om barnporr i namnet, utan EU-center. Vilket ju är ytterligare en signal om att om det här införs så kommer det bli som alla andra övervakningslagar. Att syftet och omfattningen kommer att utökas.
Ja, så är det ju med alla lagförslag. Eller moms.
Ja, precis. Momsen var en tillfällig minimal skatt. Får de in foten i dörrspringan en gång så går det aldrig att stänga den. Och sen är ju också ett problem att de borgerliga partierna internaliserar ju ofta sossepolitik med tiden. Så saker som de var mot igår accepterar de liksom idag.
Mm.
Vilket är oerhört märkligt eftersom om någonting var på principiella grunder felaktigt igår, då bör det väl även på principiella grunder vara felaktigt idag. Men så tycks inte den nuvarande borgerligheten resonera.
Nej, du nämnde Gösta Bohman. Jag tror att Gösta Bohman var nog sista partiledaren för Moderaterna som faktiskt förstod det här med principer.
Jag fostrades ju under honom. Han brukar komma till Göteborg och hålla timslånga anföranden i konserthuset, i fullsatt konserthus. De andäktigt lyssnade och inte sällan så pratade han om integritetsfrågan och om faran med övervakning och hur detta skulle kunna komma att användas i framtiden. Nu pratar vi liksom slutet på 70-tal här, början på 80-tal. Mm. Så han såg ju faran.
Ja, han fick rätt. Jag tror att jag till och med när jag skrev den här boken, Tigerboken, så citerade jag honom angående pressstödet som skulle införas. Och det här var väl 1973?
Typ. Kan ha varit det.
Ja. Stämmer om jag har fel. Och då säger han att det här är ju sånt de sysslar med i Östtyskland.
Mm.
Och nu för tiden försök hitta en moderat som vill avskaffa pressstödet.
Mm.
Finns inte.
Nej, nej.
De vill inte ens avskaffa public service. De vill göra det skattepliktigt. Och de har gjort det. Mm. Så det är ju ungefär där vi är. Så hur kommer det sig att du är i exil i Berlin?
Alltså när jag bodde i Bryssel så insåg jag ju liksom att det finns en roligare värld utanför Sverige. Sverige är ofantligt vackert och trevligt på många sätt, men det finns liksom en frånvaro av liv.
Och vad beror det på, tror du?
Jag tror att nykterhetsrörelse, frikyrkor och fackföreningar i kombination med vänsterpolitik har ödelagt väldigt mycket när det gäller både frågan och alltså allting som har med att njuta av livet att göra, sex, droger, alkohol, de har format det. Om man till exempel läser Wiklens bok Vi ger oss aldrig om svensk narkotikapolitik, så ser man ju hur utvecklingen har skett på det sättet och lett oss in i en komplett återvändsgränd som då har landat i den fruktansvärda situation som vi ser idag.
Vad menar du med fruktansvärda situation?
Ja, ger man gängen monopol på drogförsäljning, så behöver man kanske inte vara Einstein för att räkna ut vad som sker. För 100 år sedan så skedde exakt samma sak i USA under alkoholförbudet. Det där kan en pärlhöna räkna ut, men inte våra politiker uppenbarligen. Och de har ju investerat så inuti av helvete mycket prestige i det här. Så att de kan ju inte backa utan att förlora ansiktet. Och nu blir de ju nervösa. Tyskland legaliserar på lite halvdant sätt i och för sig, men ändå. Och liksom allting rör sig, omvärlden förändras, attityderna förändras och politiken står och stampar på samma ställe. Och den borgerliga regeringen, regeringspartierna, när de satt i opposition alldeles nyss så krävde de att man ska utreda frågan om huruvida det här förbudet mot innehav och personligt bruk fyller sitt syfte. Idag sitter de i regering och vägrar att göra den utredningen.
Ja, jag vet inte om du noterade det, men sossarna föreslog ju nu att man skulle införa någon lag som gör dig som narkotikaköpare då, vilket redan är olagligt, skyldig att kontrollera din knarkhandlares ålder.
Ja, precis.
Medelst tandröntgen eller liknande.
Ja. Och det har ju redan liksom gjorts lagskärpningar som gör att om man gör försök till att köpa så kan det till och med bli straffbart.
Ja, men du måste ju också komma ihåg att i nationalsången så sjunger vi att Sverige ska förbli, eller bli vad det var. Inte bli bättre än det var och inte utvecklas på något sätt, utan det ska bli vad det var.
Ja.
Och vi är ett land som är vad det är.
Jag kommer ihåg någon gång på någon MUF-kurs jag var talade på, Filipstad. Och jag kör ju min frihetslinje. Människor ska ha så stor frihet som möjligt. Gränsen går när man kränker någon annans frihet, säkerhet eller egendom. Alla ska ha lika rättigheter. That's it. Så det åkte jag runt på mycket kurser och pratade om. Och så var vi på någon kurs i december i Filipstad på något motell där. Så vi hade lokala firmorna julbord samtidigt. Och nu blev vi stående i baren. Så författade någon att vi sysslar med politik. Och så lägger någon armen om och säger: åh, du sysslar med politik. Lova mig att ingenting någonsin kommer att förändras.
Men den personen var rätt full.
Ja, jo, precis.
Så du bor alltså i Berlin därför att du gillar sex, droger och alkohol?
Så här. Jag har nog aldrig druckit så lite i mitt liv som jag dricker nu. Trots att jag har tillgång till sprit 24 timmar om dygnet. Jag har till och med liksom 2 stycken dygnet runt öppna barer på armlängdsavstånd från lägenheten. Det finns bordeller. Jag använder dem inte, men det är skönt att veta att de finns där. Och det är tillåtet att ta sig en jolle, vilket är trevligt. Och man kan gå in i en spät, i en nightshop och köpa en öl. Ta den i handen och ta med den på sin kvällspromenad. Vilket i Berlin kallas för en vägbier.
Mm. Och den är kall.
Och den är kall. Vilket är förbjudet att köpa i Sverige, kall, kall stark öl. Och man har en leva och låta leva attityd. Nu ska jag, med reservation för att jag kan ha missuppfattat någon detalj, men om du öppnar en bar i Berlin, eller ja, Tyskland som helhet tror jag, men i vart fall Berlin. Om du säljer öl och vin, så finns det liksom inga regler alls, därför att det är ju mat. Mm. Det är bara matmoms på det. Säljer du sprit så behöver du gå en 2 dagars barkurs. Inget prov eller något sånt där, du ska bara ha gått kursen. Sen får du sälja sprit också på din bar. Och den enda regeln som man då enforcerar stenhårt, det är att om det är i ett hyreshus eller i närheten av hyreshus, så ska det vara tyst utanför klockan 22 på kvällen. Punkt.
Och det är, that's it?
That's it. Ja, det finns naturligtvis grundläggande hälsoregler och sånt där. Alltså du
måste städa.
Ja, precis. Ja. Men det är verkligen liksom att folk får göra som de vill så länge de inte stör eller skadar någon annan. Jag tycker det är en fullständigt fantastisk attityd. Sen bor väl jag kanske de mest frihetliga delarna av Berlin. Mitt i vänsterträsket faktiskt. Mitt i liksom det rödaste röda.
Var är det?
Man kan säga stadsdelarna. Delar av Neukölln, Kreuzberg, Friedrichshain. Och jag bor då på södra sidan floden i Kreuzberg, Neukölln. Och det är lustigt. Vi styrs av en röd-röd-grön lokalstyrelse. Och trots det så har man till exempel inga parkeringsavgifter i vår stadsdel. Därför folk måste ju kunna parkera sin bil. Enda regeln som finns är att man måste titta till den någon gång i veckan för att se att det inte har satts upp någon skylt om något gatuarbete eller något. Men i övrigt så är det bara att ställa bilen. Vilket då är en del mer absurt. I lite mer borgerliga styrda stadsdelar så har de parkeringsavgifter. Jag tycker det är lite lustigt. De röd-röd-gröna i Berlin som helhet, vi tappade ju som en valfusk. Så det blev ju omval. Så att i Berlin som helhet så gick man från röd-röd-grönt styre till svart-rött, alltså CDU och SPD, Socialdemokraterna, konservativa socialdemokrater. Och det var väl väldigt mycket för att berlinarna blev skitförbannade på den trafikpolitik som de rödgröna drev. Och det blev ju då det här omvalet, det var ju fantastiskt. Det fanns ju stadsdelar där det avgivs fler röster än det fanns röstberättigade. Och den här frågan... Helst vill man då inte ha något omval, men så tvingades man till det. Men nu är frågan uppe i författningsdomstolen i Karlsruhe att, men vi röstade ju faktiskt inte bara i lokalval. Vi röstade ju även till Bundestag.
Mm.
Så ska inte det också göras om. Och sker det, då blir det åka av.
Hur menar du då? Vad händer då?
Ja, alltså då kan... om man utgår från det nya valresultatet i Berlin så innebär det här att till exempel Die Linke, vänstern, kan förlora sina direktmandat. Och då kan det bli helt nya majoriteter i Bundestag och regeringen falla och allting. Och det vore väl en välgärning för att tysk politik är ju just nu fullständigt vansinnig.
Ja, det enda du saknar antar jag då är kärnkraften, för Tyskland lägger ner all sin kärnkraft.
Ja, alltså man lägger ner sin kärnkraft. Man försöker tvinga på folk att till exempel alla ska installera värmepumpar och sånt här. Och för den som har en gammal kåk som är färdigbetald och som kanske inte har råd att investera 750,000 spänn i en värmepump och som sen inte kan sälja huset därför att det finns ingen värmepump, då de är ju ursinniga. Och hela energipolitiken är folk skitförbannade på. Plus att man då driver en rätt hård identitetspolitisk och Agenda 2030 agenda som upprör folk, så att AFD, Alternativ för Deutschland, som är lite mer hardcore motsvarighet till Sverigedemokraterna, de växer ju så knakar, de har ju 20% nu och är näst största parti i opinionsundersökningarna. Men det intressanta med det är att när man gör opinionsundersökningarna så säger 60% av de som säger att de tänker rösta på AFD, att de inte delar partiets värderingar, men det finns inget annat att rösta på.
Och annars så är också de gryna, de är väldigt stora.
Ja, ja. Och de försöker ju forcera sin agenda nu. För de har ju insett att det här börjar osa katt. Så de inser ju att deras makt möjligen börjar bli hotad.
Mm.
Och AFD växer och liksom... Så att de försöker forcera sin agenda. Och ju mer de försöker forcera sin agenda, ju mer växer AFD. Så att det är stor cirkus. Och sen, on top of that, så har vi då Die Linke-politiken Sahra Wagenknecht, som funderar på att starta ett nytt parti tillsammans med en del folk från AFD. Opinionsmätningar tyder på att det kan bli en verklig skräll. Och det där är i så fall ett jävligt obehagligt parti, som bland annat är putinister och.
Och där har jag lite frågor. Min tyska är inte jättebra.
Inte min heller.
Jag får Google Translate det mesta. Men det har ju varit en del skandaler i tyska socialdemokraterna. Och det är väl ändå en del människor i Kristdemokraterna också som har fått en del pengar från Putin.
Ja, nu är jag inte så
de har ju gjort sig själva energiberoende av Ryssland. Ja,
ja. Nu är jag inte så jättepåläst på det, men det är ju en allmänt känd uppgift att mycket av klimat- och miljörörelsen har varit sponsrad och driven av intressen från öst.
Ja, det är det, men det är inte så känt här i Sverige.
Nej. Nej, det är alltså tysk politik, det är väldigt intressant och spännande. Och sen finns det ju också någonting, alltså ett skäl till att jag flyttade till Tyskland, förutom att det är väldigt trevligt och avslappnat, det är att jag är väldigt fascinerad över liksom varifrån kommer ondskan, hur startar de här processerna.
Mm.
Och i Berlin så har man då den här omedelbara närheten, inte bara då till vad som hände i Nazityskland, utan även DDR-tiden. Man kan liksom studera det här lite närmare. Och en sak som jag har kommit fram till är att en utlösande faktor är att det är helt enkelt så jävla mycket folk. Alltså det är en sån stor massa. Så när någonting väl sätts i rörelse, så blir det liksom så stor inneboende kraft. Så att det liksom, det får ett eget momentum. Det är som en supertanker ungefär. Ja. Det tror jag har insett under min tid där. Och sen ska de ju naturligtvis sen över hela tiden att man overdoing things, coronaåtgärderna, det var ju förfärligt. Det var ju absurt.
Du var där under corona.
Ja. Satt inlåst i lägenheten i princip. Vi fick i början fick vi gå ut två och två en timme på kvällen eller ett par timmar. Det var så dumt som inte sant. Och man hade liksom kontroll av folk och vaccinpass på restauranger och sånt där. Det var hemskt.
Och var den allmänna stämningen emot då, eller var den för, eller hur liksom?
Ja, det var rätt delat. Man lyckades ju skrämma upp folk rätt ordentligt. Men motståndet växte ju. Och jag tror inte man skulle klara av att göra samma sak en gång till. Man fick ju, det var ju väldigt mycket protester. Det som har synts i svensk media, det var ju att okej, massa antivaxare och liksom tokiga människor har stått och skrikit framför Brandenburg och Tor och försökt storma liksom riksdagshuset genom att springa upp för trappan. Men det som inte framkommer har framkommit i svensk media, det är ju då att alla de stora, mycket fredliga och lugna protester som skedde i nästan alla tyska städer, där folk protesterade helt enkelt genom att gå ut på kvällarna och promenera när man inte fick. Man gick ut på spaziergang i protest mot coronaåtgärderna. Och det var ju då vanligt folk och inte liksom bara massa antivaxare och AFD-er och sånt.
Du tog ju upp det här med gängkriget tidigare, som vi har i Sverige. Mm. Tyskland tog ju också in väldigt mycket folk under flyktingkrisen, som den kallas för, 2015. Men de verkar inte alls ha samma problem med gängkriminalitet som vi har.
Nej, det har de inte. Området där jag bor, ju längre ner i Neukölln man kommer, ju mer klanområde blir det. Och det är ju liksom, det finns mycket klanbrottslighet. Men så länge man inte är turk och driver en tobaksaffär som betalar skyddarpengar, Så som, jag märker ju ingenting överhuvudtaget om det här, mer att du läser i tidningarna att någon klanledare har blivit skjuten eller att de har genomfört någon guldkupp eller något sånt där. Mm. Men där är ju tyska polisen är ju, att det dels är tyska myndigheter på, liksom man anfaller dem från alla håll, skattemyndigheter och hälsovårdsmyndigheter och polisen och precis från alla håll. Och sen så är ju tyska polisen har ju principen att de ska alltid vara fler än buset. I Sverige, men om det kommer en polispatrull med två stycken klena konstaplar, det är till något stort jävla bråk. Mm. Ska polisen då liksom lyckas avstävja det här i Sverige och dessutom skydda sin egen säkerhet? Då måste de liksom ta i, lägg er ner! Mm. Medan tyska polisen, de är så jävla många. Så att det är liksom, den situationen uppstår aldrig. Någon hade i vårt hus hyrt ut sin lägenhet till socialförvaltningen. Och då var det någon kvinna från Balkan med två stycken så här gigantiska pojkvänner. Som söp stenhårt. Och det var ett jävla hallå, man trodde att de skulle slå ihjäl varandra hela tiden. Och så lär ju sig polisen, jaha, det är den adressen, ja, men då skickar vi två polisbilar och en ambulans direkt. Så att det liksom det, ja, buset får inte samma chans helt enkelt. Och i Sverige så har vi ju då via någon form av allmän godtrogenhet nedmonterat allt detta, plus att jag trodde aldrig jag skulle säga det här, men vi har för få poliser. Så att det, ja, det är ju en del av förklaringen. Sen är det väl också kanske så, och det är möjligtvis en kontroversiell åsikt, att för unga människor, första och andra generationens invandrare, så kanske det är mer tilltalande att bli integrerad i det tyska samhället. Där man får dricka sin öl och röka sin jolle och festa på raveklubbar till lunch nästa dag. Mm. Än där i Sverige, där så fort någon vill ha lite roligt så kommer någon jävel och säger nej.
Så du tror att det kan vara en anledning?
Det kan vara en anledning. Och sen så är ju, jag menar, sen har vi ju hela den tyska attityden. Det är ju liksom, det är väldigt mycket no nonsense. Speciellt i Berlin. Herregud, folk skriker efter dig om du går mot röd gubb.
Men du menar att det finns mer civilkurage?
Ja, ja, ja. Berlinarna är väldigt på. Pröva att ställ dig i tunnelbanan med en uppslagen karta. Du kommer omedelbart någon liksom att dirigera dig rätt. Och förmodligen även någon som kanske inte har lika goda avsikter och försöker dirigera dig. Men i vart fall, det är väldigt mycket pang rakt på liksom. Och inte så jävla mycket hytlande och dyttlande. Jag brukar chocka min personalen i mitt snabbköp genom att när de mumlar någonting om att ha en trevlig dag när man har betalat så ler jag med hela ansiktet. Stort leende och skiner upp och tittar dem i ögonen och säger danke gleichfalls, tack så mycket, tack detsamma. Och de blir alldeles chockade, vad fan, någon var vänlig. så det är liksom, de är lite buttra, de är väldigt rakt på och det är väldigt, väldigt mycket frihet.
Så det är därför du bor där, ja. Och du kommer bo kvar där?
Det vet jag inte. Avgörande för om jag kommer att bo kvar är hur bra min tyska kommer att bli. Jag är inte intresserad av att bli gammal i ett land där jag inte är helt flytande på språket. Så det är lite avgörande. Vi får se. Jag står till och med i kö på något seniorboende i Sverige. Jag är ju gammal.
Ja, jag vet inte hur gammal...
62.
Är det så?
Ja
men då så. Ja. Det är väl inte så gammalt ändå?
Nej. Ja, vi får se.
Ja, men då så. Då tackar jag för att du tog dig tid att komma till dekonstruktiv kritik, Henrik Alexandersson.
Tack själv.
Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Henrik Alexandersson, även känd som Hax. Du hittar honom på Twitter och på 5 juli stiftelsens blogg. Stort tack till dig som stödjer Dekonstruktiv kritik på patreon.com/aronflam, patreon.com/aronflam i ett ord. Via PayPal med Bitcoin eller på Swish 0768 943737. 0768 943737. Om du är Patreon får du avsnittet 2 dagar före allmänheten. Du som är Patreon får podden på fredagar och den stackars pöben får vänta till på söndagar. Föreställningen Work in Progress, som borde hetat Woke in Progress, är slutsåld och jag vill tacka dig som kom på premiären. Jag hade väldigt, väldigt roligt, så stort tack till dig som kom. Jag kommer försöka boka in fler datum i november, så om du inte fick biljett till denna omgång, håll utkik efter biljettsläppet till november. Jag är Aron Flam, till nästa gång. Ha en god tidsenhet.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.